Simon!
Hur är läget, Simon?
Bra, tack. Mycket bra. Hur är det själv?
Jo, det knallar och det går. Det
är
tisdag morgon, solen skiner och vi är mitt i påskveckan, på säga, men...
Ja.
Påsk.
2 dagar ifrån invasionen i Strömstad.
Ja. Har du en relation till påsk, liksom?
Ja, lite grann har man ju. När man växte upp så var det alltid noga med påskpynt och jul, eller påskdukar och påskgardiner.
Sån här klassisk kvist med något gult på.
Ja, björkris.
Ja, okej. Okay.
Vilket vi införskaffade idag. Och pyntade upp lite hemma med, faktiskt.
Påskmusten
har jag inte införskaffat än, men den kommer till helgen.
Dricker du påskmust?
Ja.
Dricker du sommarmust?
Nej, tror jag inte.
Nej.
Men den har inte funnits så länge, va?
Nej, men...
Det är typ 1 eller 2 eller något.
Nej, fan, sommarmusten har funnits länge.
Har den det? Okej, för det är sällan när jag ser den i affären, alltså.
Ja, okej. Jag tänker, påskmusten måste ju vara det som är över från julmusten.
Ja, som relabel.
Och de restar av det sista, liksom. Lite som de där påskhararna man kan se i choklad.
Ja.
Egentligen är en sån där gubbe, liksom, bara att man använder en annan... Som är en julgubbe, vad heter det?
Ja, en tomte.
Tomte, ja. Som de har liksom en annan aluminium på.
Har de gjort det?
Ja.
Ja, vad sjukt. Effektivt då?
Ja, exakt.
Men de är ofta limmade ihop från 2 håll så. Mm. Då borde den ena sidan vara printad med en tomte och den andra med en kanin.
Ja, men de har bara printat om den igen liksom. Så är det liksom en...
Men hur får de in... För ofta när man öppnar den så brukar det vara etsat, eller vad heter det, in i chokladen.
Liksom aluminiumen?
Nej, i själva chokladbiten brukar man också se ett mönster av... Figuren.
Ja, exakt. Men figuren är ju liksom en tomte, men så är det bara en påsk utanpå.
Så när du öppnar upp påskharen så får du en tomte?
Ja, exakt.
Det har jag aldrig upplevt.
Ja, men det är... Vi ska se här.
Men du skulle inte förvåna mig. Jag undrar om de har ett fullt lager med julmus utan etiketter som de liksom pumpar ut efter december som de förbereder för
så påsk. Där liksom. Du kan se... Det gick viralt på Reddit för, men det var tvärtom, var det?
Okej, okay, det är en kanin med en... Eller det är en tomte med en kanin i.
Ja, exakt.
Mm. Ja, ja.
Så, ja,
skit. Men det är väl smart,
ja,
antar jag. Är det Marabou?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det här måste vara något internationellt. Så.
Ja, Indien.
Mm.
Fick restlagret här.
Ja, exakt. När fick du påskägg senast?
Ja, men det var nog inte allt för många år sedan.
Mm.
Tror jag.
Jag
fick påskägg rätt så sent. Alltså. Men det gick över till... Att morsan och farsan gav ju en påskrämma och liten, så var det godis.
Mm.
Och sen ju äldre man blev, ju lite mer intressant det. Till slut så var det ju tv-spel i det stort påskägg.
Jaha, jävlar.
Så det gick väl från godis till godis och film till godis och tv-spel, tror jag.
Mm.
Så det blir roligare och roligare grejer i då.
Shit. Och nu är det tillbaka på 0 då, antar jag.
Ja, nu får man inga längre. Men nu går det ju till barnen då.
Mm.
Så vi,
ja, det är klart.
Vi håller ju på att lura på vad vi ska lägga i påskägget nu då.
Mm.
Men det blir bara... Det kan inte bli så mycket godis. Men det finns ju så här bebisgodis då, om man ska kalla det. Med relativt sockerfritt.
Det finns ju något... man ska gå påskkärring.
Mm,
det känns som att man inte får lov att säga påskkärring 2024. Men det kanske man fortfarande får göra.
Jo, det tror jag.
Ja.
Men det beror på i vilken kontext, antar
jag. Ja, exakt.
Men en vanlig påskkärring får man ju säga. Ja. När det har med påsk. Ja, nej, men det... När gick du det senast, tror jag? Eller har du någonsin gått det?
Jo, men det var när jag var hos dagmamma, tror jag.
Mm. Kommer du ihåg vad skillnaden är på det och buselgodis med Halloween, liksom?
Ja, men det är väl att man ska ge ett kuvert som man har klippt i och skrivit hej på eller någonting.
Man gör väl en påskteckning, va?
Ja, en teckning. Typ. Men vi brukar vika ihop dem och klippa olika mönster.
Ja, det kan vi också göra. Men något form av kreativt hantverk, då.
Ja, exakt. Mm. Men buselgodis, då är antingen så...
Då går man ju bara och kräver godis.
Ja, exakt.
Egentligen får de ingenting.
Ja.
Så.
Det har jag gjort flera gånger, tror jag.
Mm.
Shit, jaha.
Men det var ju lite roligare på ett sätt, för man vill ju hellre klä ut sig till ett monster än en påskkärring, så att säga.
Ja, exakt. Men jag undrar lite hur det hänger ihop med Danmark, för i Danmark har de ju det som heter Förstelaus. Och det är ju typ Halloween, eller man klär ut sig och så här.
Okay.
Men det har ju de att göra med... För deras semla heter ju Förstelausboller.
Mm.
Och då har de att de klär ut sig allt det här. Och det sker ju när vi har fettisdagen.
Ja, så typ nu på våren eller februari eller vad det är.
Så i Danmark nu så har de redan gått påskkärring, fast där heter det Förstelausdagen typ.
Men är det samma princip, man klär ut sig på samma sätt?
Ja, och ge bort teckningar och allting. Fast det sker liksom där, så jag förstår inte riktigt.
Då har det ingenting med påsk att göra kanske då?
Nej, så jag tänker att vi har bakat ihop påsken med den Förstelausgrejen, att det blivit...
Ja, så kan det vara.
Ingen aning.
För häxor så har ju inte någonting direkt med påsk att göra, tror jag. Förutom den här klassiska sagan om Blåkulla typ.
Mm. Har det någonting med påsken att göra?
Det är väl bara att det var i den i samma tid som att man sa att häxorna samlades på Blåkulla, tror jag.
Mm. Okay.
Jag är osäker.
Ja.
Jag tror det att det liksom sammanfogade i datumen på något vis.
Spela? Vilka spel ska man spela i påsk?
Ja, det är alltid svårt, för det här är en sak jag alltid har stört mig på med vissa saker. Mm. Typ som, säg en låt som är en påsklåt.
Ja, exakt.
Det finns ju julmusik och det finns ju Halloween-musik i alla fall, eller så här kuslig musik. Ja, så, men vad är påskigt förutom
men
ägg?
Men påsk är så jävla... Jag vet inte ens vad påsk är liksom. Ja, ägg. Måla ägg liksom.
Ja, påsk egentligen är att man firar Jesus död och uppståndelse, va?
Så var det. Långfredagen.
Mm.
Är inte det därför det ska vara lite trist?
Jo.
Alltså, typ men...
Jag vet inte, är det ingen fasta ackompanjerat med det här egentligen?
Julen var en till påska, men det var intressant, för det var intressant, för däremellan kommer fastan.
Ja, precis. Ja. Så... Då är det väl trist. Och sen när han väl uppstånden så kanske man får frossa i sig. Jag kommer
ihåg. Ja, men det är lite luddigt hela konceptet, tror jag.
Det är det. Men så som det har blivit då, det känns som att det är en del av kapitalismens underverk.
Ja.
När man släpar på de här kycklingarna och hararna. Och makes no sense att en hare går runt och gömmer ägg.
Ja, exakt.
Men,
det är rätt sjukt.
Som du sa, påskfilmer, påskmusik, det finns typ inget sånt. Det är ett öppen marknad egentligen.
Det är den låten.
Ja, kanske. Ja, den är ju lite kycklingassocierad, va?
Ja, man skulle göra så med armarna typ.
Chicken dance.
Ja.
Men jul har ju bjällror som den definierande soundet.
Mm.
Finns något som man kan definiera efter påsk då? Kan vi skapa ett sound nu?
Ja, vad fan kan det vara?
Det är ju öppet mål på ett sätt, om man lyckas. Nyår har också något form av sound, antar jag.
Ja, men det är ju bara fyrverkerier liksom. Och kampanj som poppar.
Och så lite sådär nyårslåtar har ändå ett sound.
Thank you for the music. Inte den nyårig?
Final Countdown.
Ja, Final Countdown, ja.
Men påsk. Jag antar att det finns en del salmer som är påsk.
Ja, det måste ju finnas.
Definierade.
Finns inte en enda påsklåt?
Nej, inte vad jag kan komma på. Alltså.
Jag blev påmind om att det var påsk för att jag spelade Final Fantasy 7 Rebirth.
Mm.
Och så stötte jag på en chocobo.
Mm.
Så var den lite gulaktig, så tänkte jag, jävlar, det är påsk nu. Fan vad sjukt.
Undrar om de får sig påskupdate i städerna där som det är MMOs och så.
Det är coolt.
Det är alltid trevligt, älskar jag, med spel som ändrar hur det ser ut.
Mm.
Så på jul är det alltid mysigt i WoW när det blir såna små klappar och tomteluver på saker och ting och så.
Mm.
Och så typ Halloween så är det ju pumpor överallt och grejer.
Mm.
Sånt älskar jag med spel.
Ja, exakt.
Där är väl Animal Crossing kanske king då.
Ja, det känns som det. De har ju fulla årstider liksom.
Ja.
Mm.
Det är coolt.
Spännande, ni får gärna höra av er.
Ja, gör det.
Skriv till oss på Instagram, Facebook.
Postlåtar eller något.
Ja, snackavideospel@gmail.com eller Instagram, snackavideospel.
Eller vår Discord för den där.
Discord också. Mm.
Veckans avsnitt har vi ett...
Ja, exakt.
En flik där.
Ja, fan, har du gjort några kul i veckan då?
Ja, vad har man gjort egentligen? Det har ju varit mest jobb och så. Vi förbereder oss ju inför påsken på arbetsplatsen. Mm. Det blir ju invasion i Strömstad, som sagt.
Ja.
Så det har varit mycket planering och så för det. Och sen så har ju helgen kommit då. Den har gått väldigt fort.
Exakt. Men, jag vet inte om det är rikskänt, men det kommer ju norrmän, alltså raggare från Norge till vår stad.
Mm.
I karavan och liksom kör runt och runt och runt liksom.
Ja, det är klassiskt att varje år så är både NRK då, som är norska motsvarande till SVT, och typ SVT eller TV4 här och filmar det och... Det blir alltid ett nyhetsinslag.
Ja.
Men det har liksom lugnat ner sig lite med över åren, tycker jag ändå.
Ja, men det var ju många år som vår kommun då, Strömstad, aktivt valde att blocka av delar av staden liksom, så att de fick inte lov att komma in i centrum där.
Mm. Och i år så ska Halden göra det.
Göra vad då för
blocka av centrum.
Ja,
det är alltså den närmaste staden där cruisingen fortsätter på kvällen då, fast i Norge.
Men de har ju byggt upp scen och har liksom jättestort pådrag med diverse Medusa coverband, kan jag föreställa mig, på torget där liksom.
Ja, det skulle man kunna tro.
Mm.
Men tydligen har varit så svinigt i flera år så att de har valt att spärra av centrum i år.
För det är ett av mina starkaste minnen när jag var liten. Det var att jag hade fått ett påskägg typ.
Mm.
Och i påskägget låg det typ en hundring. Och så var jag tvungen att bränna den hundringen. Alltså, har jag 100 spänn som 10-åring så måste jag liksom bränna den.
Ja, ja.
Så jag smög ner på stan till leksaksaffären liksom. Och det var liksom precis innan de stängde.
Ja.
Jag fick inte ens lov att gå på stan själv, för jag var liksom tvungen att bränna den här.
Ja.
Så gick jag in och så såg jag en sån här Walter PP7, sån här James Bond-pistol.
Ja.
För typ 99 spänn eller någonting.
Ja.
Så köpte den, och när jag skulle gå hem så låg det glassplitter överallt, alltså på hela gatan. Så tänkte jag, vad fan har hänt liksom?
Precis,
och det är först några år senare.
Lugnet efter stormen där.
Ja, exakt. Ja. Det är först år senare jag har förstått att det har varit...
Skärtorsdag.
Ja.
Ja. Ja, det är en väldigt speciell dag alltså.
Mm.
Och för mig då, som har macken här, så blir det lite av ett centrum där alla stannar.
Ja, just det. Ja.
Så det blir alltid kaos
Ja, exakt.
Så vi får hyra in vakter och så som står på utsidan. Men det är, ja, det är alltid kul, för det blir ju en,
förra året tog ni in en pall med öl.
Ja.
För Systembolaget valde att stänga.
Nej, tvärtom.
Mm-hmm.
Systembolaget har alltid haft stängt. Men så valde de att ha öppet för första gången på 100 år.
Ah, vad det så det var?
Ja, mm. Så den pallen, jag sålde en burk på hela pallen.
Så var det.
inte ens ett sexpack alltså.
Fy fan.
Så jävla tragiskt. Medan tidigare år så vet jag att de som har haft macken har kunnat ställa fram två pallar typ. Och så har de blivit av med allting. Bara för att det är ölbrist. Mm.
Just det, just det.
Så det var en tragisk sammanträffande. Ah, så i år blir det ingen pall med öl.
Ah, fy fan. Nej, men jag tänker så här, påskspel. Jag har så här, påsken för mig, liksom, det är nu våren börjar. Men jag blir lite så här lurad för... När jag var ute och gick i helgen så tänkte jag så här, ja men fan, nu är det typ vår. Men så är det isande kallt ändå liksom.
Ja, påsken är väldigt tidig i år då.
Ja.
Den brukar ju komma i april.
Ja, exakt. Men, är du för eller emot att det är olika tider? Det borde egentligen bara vara så här, det är alltid de här datumen liksom.
Ja, precis. Det borde ju vara liksom andra eller tredje helgen i april istället för att det är ett random.
Den följer ju väl månen? Är det inte något sånt där?
Jag vet faktiskt inte.
Jag för mig att det är så här, tredje fullmånen i...
Ja. För om man tänker att det ska hänga ihop med Jesus och det, allt det där, då borde det ju vara precis som julafton, att det alltid är 24 december och så.
Ja, exakt. Långfredagen, han kan ju inte ha dött. Eller jo, han...
Nu blir det att han dog för flera veckor innan då, eller sådär.
Ja, exakt. Alla dog olika varje år, liksom.
Ja, sen är det ju väldigt oexakt då, för genom historien så har man ju ändrat kalendrarna och räknat om tiderna och lagt till skottår och sådana här saker för att korrigera.
Just det. Mm.
Så det är ju klassiskt, om du går tillbaka i historia med slag och sånt, så kan det ofta skilja... flera månader på datum från när de skrev det, när det hände.
Mm.
Och sen när man då räknar om kalendrarna genom tid.
Det.
Ja. Rörigt är det när du börjar tänka på exakta datum i tid.
Mm. Ja, spännande i alla fall.
Ja.
Ja, ska vi gå in på lite nyheter?
Det gör vi. Välkomna till
Snacka
Videospel! Helldivers 2 går som tåget.
Ja.
Spelet har nu sålt 8 miljoner exemplar.
Ja.
Grattis till svenska Arrowhead.
Ja, shit alltså.
Mycket bra jobbat.
Mm.
Ja, det är kul. Jag älskar hela konceptet med hur det utvecklas av sig själv.
Mm.
Eller ja, av sig själv. Men de har ju en Dungeon Master typ, som vi har pratat om innan.
Ja.
Och helt plötsligt så börjar ju typ som de här mexen och så bara droppa in hos folk som sån här, vad heter det? Vad kallar man dem där nu? Anagrams? Nej.
Ja.
Ja. Men så här special weapons som man kan kalla in. Helt plötsligt kallades bara in sådana automatiskt, för då har Dungeon Master bestämt att nu behöver de extra reinforcements för att klara och döda den här stormen som vi har kastat på dem då.
Mm.
Så det är coolt att det liksom är väldigt dynamiskt.
Ja, 8 miljoner X är ju ingen dålig siffra.
Nej,
shit, alltså.
Verkligen inte.
Ja, förra veckans spelmusik förresten, det var ingen som tog den. Och det var ju
The Bouncer till PS2.
Ja, exakt.
Release-spel.
Köpte du The Bouncer?
Ja, jag gjorde ju det när vi var på Askers.
Just det. Har du hunnit att spela det?
Nej. Jag har inte, den högen hamnar bara direkt på bänken hemma.
Ja.
I väntan på att jag ska katalogisera den.
Ja, just det.
Innan den hamnar i hyllan.
Mm. Ja, lite nya rykten angående Overwatch 2 nu.
Ja.
Spelet har ju ryktats om att få ett PvE-läge under ganska lång tid nu.
Mm.
Men nu rapporterar Bloomberg då att Blizzard kommer lägga ner utvecklingen av det. Helt och hållet.
Det är lite intressant. Jag vet ju att Overwatch 2 blev mottaget dåligt då.
Mm.
När det är ju på ett sätt Overwatch 1.5 med mycket samma maps och allt sånt där. Med extra modes och så. Men frågan är, har de verkligen tappat deras spelarbasen nu då, kanske?
Ja, spelar inte vi Overwatch 2?
Jag minns inte. Jag har spelat väldigt lite Overwatch i alla fall, vet jag.
Det var någonting vi spelade som... Det var liksom hero shooter-aktigt. Och så var det någon tank som gick genom en bana.
Ja, precis. Liksom. Jo, men var inte det en open beta eller något sånt? För det är Overwatch 2, tror jag.
Ja.
Vi körde. Men det var det Overwatch 2 som blev free-to-play också till slut? Eller hur fan?
Ja, så var det.
Det var en rörig launch där, vet jag.
Mm.
Men det känns tråkigt för... Ett PvE-läge skulle kunna boosta hela den här skandalen, känns som. Speciellt nu när Blizzard får kanske friare tyglar under Microsoft. Så.
Ja, exakt.
Ja, jag vet. De kanske har ett SC-rock här, men ja, jobbar på något annat.
Ja, exakt.
WoW 2. Det hade varit välkommet. Arkadhockeyspelet Goons, Legends and Mayhem kommer till PC och konsoler den 11 april. Ser riktigt trevligt ut, med allt från 1v1 till 3v3 och med ett story mode. Det här måste jag kolla upp. Jag älskar ju NHL Arcade på PS3.
Det är sjukt coolt. De har liksom gjort... Det är inte bara helt vanliga banor heller. Det kan vara att det är en vallgrav i mitten på hockeybanan med två broar till exempel.
Just det. Arcade rätt ordentligt.
Ja, eller att, att spelplanen plötsligt börjar luta åt ett håll.
Ja, så blir det uppförsbacke och så.
Ja, så att de har verkligen tagit det här ett steg längre.
Nice. Vad är grafiken? Eller artstylen?
Vad ska man säga?
Min dröm är att ha ett exakt sånt här spel fast med NHL 95 liksom.
Ja, inte riktigt NHL 95. Vad fan...
Är det 3D?
Ja, det är det. Men det är ju lite så... Men det är lite Blizzard-aktigt då.
Okej. Okay.
Om du förstår vad jag menar. Det försöker se ut som ett Blizzard-spel liksom.
Ja, lite half-cell-shaded med...
Ja, exakt. Lite, den som har blivit typ VR-luckan numera.
Ja, precis.
Ja, nu finns också Hi-Fi Rush på PlayStation 5. Så jag bara gå in på PlayStation Store och shoppa loss.
Nice!
Och om ni vill veta mer om spelet kan ni gå tillbaka och lyssna när jag spelade för... Ett år sedan när det kom.
Ja, är det så länge sedan? Ja, det är kanske det. Ja,
kanske inte helt.
Det kom var det inte Shadow droppat på typ Game Awards eller något sånt där? Eller om det var E3 i somras kanske?
Jag vet, det släpptes 2023 i alla fall.
Ja. Jag för mig det var en Shadow drop på en av de här eventen.
Men det är bara att gå tillbaka och lyssna.
Ja. Ja, tiden går fort. Vi fick i veckan en ny trailer för Star Wars Outlaws som utvecklas av svenska Massive Entertainment som nyligen också släppte då Avatar Frontiers of Pandora. Så, som jag har varvat nu. Jag vet inte om jag har sagt det. Trailern lade fokus på DLSS 3 och att jobba med tätt med Nvidia då, för att spelet ska bli så polerat som möjligt. Men vi kan se fram emot att spela spelet i höst lagom till jul. Och det är ju trevligt.
Ja.
Tyckte ju gameplay-revealen att visa sist gång var sjukt.
Ja, det såg jävligt fett ut. Hur är Star Wars-hypen nu? Alltså post Disney-trilogin och nu har det blivit liksom Disney Plus-serier för hela slanten liksom. Ja. Jag vet inte, så har alltså, du sett alla dem?
Jag har sett Mandalorian typ.
Jag har sett den som...
Och Book of Boba Fett.
Ja, jag har sett bilden för den som kallas på svenska Uslingarna.
Ja, The Bad Batch, ja. Men den är ju datanimerad, eller tecknad eller vad man ska säga. Det är typ som en spin-off på The Clone Wars. Den har jag börjat kolla på, den är fet faktiskt.
Ja, exakt.
Och Clone Wars är ju jävligt bra. De gjorde också en extra sista säsong till den typ. Det är väl för att knyta in lite canon mot Ahsoka-serien och sådär då. Ahsoka har jag inte kollat och Andor har jag inte kollat den heller. Men generellt så känner jag mig lite så här mätt på Star Wars. Konstigt nog. Jag trodde aldrig jag skulle säga det, men...
Jag blev faktiskt lite sugen i dagarna. Alltså originaltrilogin när den släpptes 77, 80, 83... har aldrig fått en ordentlig release i modern tid utan att George Lucas har varit där och pillat på saker.
Nej, precis.
Alltså, det mest kända exemplet är ju kanske att han har till att Greedo skjuter mot Han Solo först. Men i originalet så skjuter han inte alls. Då är det bara Han Solo som skjuter, liksom.
Precis. Och för det fick han att se ond ut, så ville han ändra det. Typ.
Ja, och eller att de har lagt till massa i första filmen till exempel i rymden, massa flygande, alltså alla X-Wings och sånt, de flyger, de har gjort nytt, helt på nytt data gjort, liksom. Ja,
och det är jag för.
Och de har lagt till...
Men jag är inte för vissa av de här, typ sådana här, det ena filmen är en alien som sjunger.
Ja, det är Return of the Jedi, tror jag.
Ja.
Men de i alla fall har ju aldrig släppts. Men nu senaste åren så har det funnits på nätet något som heter Despecialized Version. Och då är det från en laserdiskprint från 93 som de har liksom...
Ja, samplat det här.
Ja,
och typ 90 olika originalfilmrullar, tror jag, från bio. Ja.
Men nu i alla fall, det skulle komma till, har de släppt 4K 77, 4K 80 och 4K 83. Som är 4K... Masters från 35 mm som gick på bio.
Ja, precis.
Så de har skannat ruta för ruta.
Det är kanske den jag tänker på.
Ja, den är helt den har släppts nu liksom. Och
men då, jag tror de har tagit så här 90 eller 100 rullar för att ta den bästa rutan för varje ruta som finns typ.
Ja, exakt. Så när man ser liksom det här någon på YouTube går igenom där, så ser man liksom det här är det de såg i biografen 1980 liksom. Och de har, till exempel de nyaste Blu-ray-releaserna som kom 2011, den boxen där. Ja. Det är den sista mastern som har gjorts liksom. Så de har ju color-gradat den för att den ska se mer modern ut liksom.
Ja, precis.
Men här i de originalet så var de inte color graded på det där moderna sättet.
Mm.
Så att det lyser lite mer av den. Mm. Det är liksom, man tänker mer, tänk mer Blade Runner liksom.
Ja.
Så när jag såg när de jämförde på YouTube så blev jag assugen på att se om de originalet i de här.
Ja.
Problemet är bara att en av de här filmerna ligger på typ 80 gigabyte.
Mm.
I 4K då. Så ja, det är ju precis. Jävla utrymme.
Det är en del att ladda ner.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, det är ju fett dock. Mm. Fan, det låter ju som en plan. För nu, det kan jag också säga, jag har ju försökt... jag har väntat i en vecka nu på att Tradera för en annons som låg ute för en HDMI extender över Ethernet.
Ja, just det.
Och det visade sig att ingen budade på den, så jag fick den till utgångspris 600 spänn. Och en sån för några år sedan kostade typ 10 eller 12 000.
Mm.
Så det var ett jävla kap, och den var oanvänd också i box.
Mm.
Så nu i veckan kommer jag få hem den, och då, det betyder att jag kan sätta upp en i datarummet och sen en vid tvn, så kan jag få datorn direkt kopplad till tvn med nästan ingen delay.
Man ska inte underskatta Cat6-kabeln.
Nej.
Jag för ju hörlursförstärkning genom den här i studion.
Ja, och det är ju nästan instantly med då den här HD-based T tror jag det heter, som är det där licenserade... Ja, API:n eller programmet eller vad det är som de använder för att få den här tekniken att funka då. Så det finns en massa märken som alla använder HD-based T.
Mm.
Ja, så jag kan köra den upp till 4K 60 Hz tror jag. Via Ethernet bara. Så då kan jag ju se de filmerna genom att tanka dem på datorn och sen bara enkelt swoosha över dem till tvn.
Shit.
Det blir nice.
Mm. Låter som ett projekt mer eller mindre.
Ja, men det bästa med den också är att den har USB 2.0 transfer genom också.
Mm.
Så då kan jag ha mus och tangentbord kopplat i vardagsrummet för en full PC-användning. Mm.
Har du en sån där stor grej man sätter över sig liksom?
Couchmaster.
Sån
ja. Ja, nej det har jag inte faktiskt.
Inhopps-Johan har haft en sån.
Ja,
han hade ju många år framför WoW på tv-skärmen hemma.
Ja, exakt.
Mm.
Jag tror det är underskattat. Sen tänker jag också att det här är det perfekta sättet för mig att njuta mer av Game Pass kanske.
Ja.
För det är många sådana spel där som jag egentligen inte vill sitta i en kontorstol och spela.
Nej, exakt.
Så det ska bli nice.
Köper jag helt och hållet.
Ja.
I takt med att Nintendo Switch framgångar blev också handhållna gaming-PCs mer populära. Steam Deck och så vidare. Och de har antingen sprungit på Windows eller SteamOS eller någon annan Linux-distro liksom.
Mm.
Men nu har ett gäng dedikerade programmerare och gamers utvecklat Playtron, ett operativsystem då, som är direkt utvecklat för handhållen PC-gaming.
Nice.
Och det som skiljer den här från SteamOS är att man också nu har tillgång till flera butiker med just Steam. Så du måste liksom inte gå ut i någon clunky Windows 11-menyer liksom.
Mm.
Och gänget bakom Playtron ser att deras nya operativsystem även kommer bli en standard på typ tv-skärmar och laptops i framtiden.
Ja, man får hoppas då. Mm. Är det här open source tror jag, eller är det någonting de kommer ta betalt för?
Just nu tror jag det är free to try eller free to buy. Eller...
beta kanske.
Ja, så det är nog open source, ja.
Mm. SteamOS är ju baserat på Linux, vet jag.
Mm.
Och då gör de ju ett sånt här translation layer som Apple jobbat mycket med för att få Windows-spel att funka på...
Mm.
på Apple.
Ja,
och de kör samma sak då för att få Steam att fungera på Linux. Men de har gjort ett extremt bra jobb. Så du har ju sjukt bra batteritid, väldigt bra optimering för allting.
Ja,
och så. Medan de här andra då, Lenovo Legion Go och vad är den andra? Asus. Vet du vad den heter?
Rogo, är inte något sånt där?
Mm, ja, skitsamma. Mm. Men det är i alla fall Asus, Lenovo och Steam Deck som är de tre största.
Mm.
Och de... båda de andra två är ett stort problem, för de kör ju rakt på Windows. Sen har de byggt in sin egen sån här fullscreen API-lösning.
Ja.
Och fördelen med dem är att du kan ju köra Game Pass och så på dem. Mm. De är inte riktigt lika optimerade och drar alldeles mycket ström.
Mm.
Men det ryktas ju hårt nu att Windows är i full fart med att jobba fram någon form av Windows-version för gaming.
Just det.
Bara för sådana enheter. Och det största ryktet av alla är väl att Microsoft eller Xbox jobbar på att släppa sin handhållna version.
Mm-hmm.
Som ska kunna driva Game Pass då.
Alltså en Xbox. Första bärbara Xboxen helt
precis.
Enkelt.
Precis. Mm. Så istället för att de gör en Pro nu till hösten till exempel.
Men menar du att de kommer liksom att släppa en Xbox med Steam på då? Eller kommer det bara vara Xbox Game Pass då?
Det är liksom? Det som är frågan då. Om de kommer göra en specialversion av Windows som bara driver Game Pass och Microsoft Store. Eller om det kommer, vilket det troligtvis kommer vara. Eller Xbox Store eller vad man ska kalla
det. Men det är så sjukt att tänka att Switch med, som redan när den släpptes kändes lite halvt... daterad, har blivit den där mega säljaren, 100 miljoner plus liksom.
Ja, konceptet var unikt, men det är ju framförallt software som säljer då.
Ja.
Det är ju, vill du ha Mario-spelen måste du ha en Switch.
Ja, exakt. Men det var ju samma på Wii U. Var du tvungen att ha...
Ja, absolut. Men jag undrar om inte Wii U också bara Först och främst var det många som inte fattade att det var ett nytt, en ny konsol.
Nej.
På grund av namnet. Så.
Men alla gamers förstod det i alla fall.
Ja.
Bara där borde det ju ligga ganska många.
Ja, jag undrar om inte... Om inte det är någon sån här mellangenerationsgrej. Jag var inte alls intresserad av att spela Super Mario när Wii U kom ut.
Nej.
Jag var helt superosugen på såna här barnsliga spel, quote unquote. Men sen när Switch kom så kände jag att då var jag mer redo för att gå tillbaka till det kanske.
Mm.
Jag vet inte om det är en sån grej.
Ja, jo men det är...
Vi som, våra generation som växte upp mycket med Mario. Mm. Och de som var lite äldre än oss kanske. Men...
Ja.
Sen är ju Switch ett mer lockande koncept då.
Ja, exakt.
Wow, jag kan ha det on the go. Mm. Det var ju det som sålde det egentligen för mig. Mm. Men sen har jag aldrig använt det heller.
Nej.
Det är bara doktor.
Ja, exakt.
Så det är lite motsägelsefullt. Men...
Mm.
Jag förstår lockelsen med att kunna spela vad som helst on the go. Exakt. Och det är där de här nyare handhelds är så jävla mycket starkare då än vad en Switch är.
Jag tror ju PlayStation 6 garanterat blir en bärbar grej. Jag tror att Sony testar vattnet med den här...
Portal.
Portal, ja.
Ja. Men det är frågan, kan man vinna konsolgenerationen så som de har gjort nu med en så mycket klenare enhet då? Om man tänker sig att Xbox kommer släppa en traditionell konsol bredvid.
Mm.
Det känns mer logiskt att det kommer vara en bärbar PS5 typ.
Men det är därför vi kommer ju fortfarande leva i den här scalable-världen. Ett spel kan scala från Switch hela vägen upp till PlayStation 5 Pro liksom.
Absolut. Men då skulle jag hellre tro att det finns två, alltså både och.
Ja.
En gaming-PC så att säga.
Eller är det en trend? Eller visar det sig liksom att alla som köper Switch...
Mm.
Så är det ändå 90% av folk som sitter och spelar dockt.
Ja.
Så är det ju ändå bara en gimmick liksom.
Men om man ser hur bra de säljer de här handheld-PC-arna nu.
Mm.
Så tror jag ändå att det är en lite framtid i det. För till slut så måste du ju... Ja, chippen kan ju inte gå hur långt som helst. Eller verkar det som just
nu.
Nej,
exakt.
Det är någon LAS som de kallar, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Mm.
Som säger att...
3 millimeter är de nere på M.
Ja.
M3 tror jag.
Går du för långt ner där så blir det för mycket datafel och så här. Så det går inte att expandera lika fort som man har gjort tidigare.
Mm.
Det är därför framtiden mer ligger i API:er och DLSS och sådana saker.
Exakt.
Men då är frågan, om inte alla konsoler blir handled till slut, för att du kan ändå inte göra chippy med kraftbra, du kan bara effektivisera dem kanske.
Ja, exakt.
Hur mycket ström de ska dra och hur bra du kyler dem kanske.
Ja, ja spännande framtid i alla fall för...
Jag tycker det är väldigt lockande alltså.
Mm.
Och kunna ha den möjligheten att välja framöver oavsett vad man har för konsol.
Exakt. Ja, vad har vi spelat den här veckan då?
Ja, det är ju framförallt kanske Rise of the Ronin som står på kartan.
Ja, shit. Från Team Ninja.
Ja.
Det var länge sedan man såg den loggan när man startade upp ett spel.
Ja, det var 9, 1 och 2. Vad gjorde de mer? Då. De hade något spel till däremellan, tror jag.
Mm.
Ska kolla snabbt, men...
Senaste jag spelade med dem, det var nog Ninja Gaiden, tror jag. Trean.
Du har aldrig provat Nio-spelen?
Nej, det tror jag inte.
Wolong Fallen Dynasty släppte de ju 2023.
Shit.
Så det är ju inte så länge sedan.
Mm.
Så måste ha två teams här, känns det som.
Team Ninja hade ju lite samma status som From Software har. Idag hade ju de för 20 år sedan.
Ja.
Och det var ju framförallt när de gjorde comebacken med Ninja Gaiden på den första Xbox.
Mm.
Ninja Gaiden... Och sen då Black som hette när de gjorde en definitiv version av den.
Är det samma studio som har jobbat på Ninja Gaiden sen The Good Old Days så att säga?
Mm, jag är lite osäker på alltså.
8,
jag tror första Ninja Gaiden tillverkades typ av Konami eller något sånt där.
Mm.
Men så hade de med alltid han där Tomonobu Itagaki.
Mm.
Han hade alltid solbriller, svart långt hår. Poserad oftast med Cantanas och sånt där.
Ja, just det.
Han var ju liksom the rockstar. Han var liksom the bad boy of Japanese game development liksom. Mm. Och han var också väldigt, jag tror det var Team Ninja som gjorde de här Dead or Alive-spelen. Fighting-spel.
Bekant, ja.
Och sen gjorde de också de här Extreme Volleyball-spelen som var väldigt omtalade 20 år sedan när de tog bröstfysik till en helt annan nivå.
Ja.
Och han kommer ihåg, han var alltid ute och försvarade de här spelen väldigt hårt liksom. Satt sina svarta solbriller liksom, och
ja.
Och så kommer jag ihåg, det var klassiskt att de fick ju kritik för att Ninja Gaiden-spelen var för svåra liksom.
Mm.
Så sa han, ja men då är du dålig, då ska du inte spela mina spel liksom.
Ja.
Så på Ninja
Gaiden, det är lite före From Software ändå.
Ja, och så la de till då i, jag tror det var Ninja Gaiden Black tror jag. Alltså om du spelar spelet på normal och du dog tillräckligt många gånger så fick du automatiskt en svårighetsgrad som hette liksom your dirty dog eller your något sånt där. Till förnedrings svårighetsgraden liksom.
Ja.
Och då gick det inte att byta tillbaka heller senare i spelet. Så det var liksom fast med det.
Ja, just det. Mm. Så det gäller inte. Vill du ha en perfect playthrough så får du inte dö för många gånger.
Nej, ja, exakt. Ja. Det går ig.
Ja, sjukt ändå. Ja. Rolig taktik.
Ja, men jag fick så lite värme i hjärtat när jag såg loggan starta upp spelet i alla fall.
Ja, visst. Och det här är ju då alltså ett spel som utspelar sig i den japanska slutet av den feodala eran kanske. När samurajerna börjar bli extinkta. Alltså ja, utdöda, exakt. Och västerländska influenser börjar ta sig in och amerikanerna försöker då...
Slutet av Edo-perioden.
Ja, precis.
Som mer eller mindre kallas för någonting på B. Boka Matsu.
Okay.
Det har jag skrivit ner.
Ja, det är
Boka Matsu-perioden.
Precis, och det är exakt i den här svängen när amerikanerna försöker sätta upp eller tvinga på Japan ett öppnande för handel.
Mm.
Och sådär. Så det är en stor politisk intrig också i storyn här. Att ja, det här pågår samtidigt då.
Mm.
Ja.
Det är coolt, spelet man startar med en character creator.
Mm. Och så får man göra två characters.
Ja, det var lite så här, jag bara, wow, ska man göra en till liksom?
Precis.
Så det är ju lite det som är grundkonceptet då i spelet. Ja. Att man kan väl spela det här co-op också, som jag förstår det.
Ja, i vissa delar, det kommer ju, spelet i sig är en open world.
Mm.
Men sen när du kommer i vissa story missions.
Mm.
Så här, typ main missions, då blir du mer i en linjär form av en bana så, som du ska ta igenom. Och där kan du spela co-op.
Ja, exakt.
Så kan man invita folk, eller så kan du joina genom ditt hus man låser upp ganska tidigt i spelet. Som en base typ.
Mm.
Och därifrån kan du typ resta och massa sådana saker. Men där kan du också välja att söka matcher för att joina randoms, tror jag.
Just det. Men det är väl coolt för den första där i tutorialen så möter man ju en bladesmith som det heter. Som man ska ta då för att liksom komma vidare. Och man lär sig parry och man lär sig alla de här.
Ja.
Combaten är väl, man ska väl inte säga att det är from software combat, utan det här är mer face buttons. Alltså du trycker på fyrkant och trekant istället för R1 och R2 liksom.
Precis. Men grunderna har många likheter tycker jag i gameplayen. Ska vi sudda över bara kontexten och storyn först? Kan vi gå in på gameplay sen kanske? Jag vet inte hur mycket vi ska säga om storyn dock, men...
Vi kan säga att den är fiktionell, men löst baserat på verkliga händelser och karaktärer då.
Mm. Mina character creations spenderar mycket tid där.
Nej.
Den är väldigt djup, så du kan göra jävligt mycket ändringar alltså.
Ja.
Men däremot, något som... jag gjorde mina klassiska vikingar såklart då.
Mm.
Och det ångrar jag lite nu efterhand, för de sticker ut som en sur tumme verkligen i den här japanska världen. De hör inte hemma där. Alltså, de har ju typ så här, även om man spelar på engelska så tror jag det är japanska röstskådisar som har gjort rösterna.
Mm.
Så det matchar inte riktigt heller med utseendet så här.
Ja, exakt.
Så jag ångrar att jag inte bara tog typ default japanska människor.
Ja, exakt. Men jag var inne och ändra lite bara för att se vad man kunde göra. Så jag skaffade en cool mustasch och...
Ja, precis.
Som alltid liksom... Jag önskar ju själv att jag kunde ha mustasch. Hade jag kunnat haft en fet mustasch hade jag haft det, men...
Ja, som Magnum P.I. typ.
Ja, men du har ju sett mina patetiska försök.
Ja, det var kämpa på.
Det var en gång jag lyckades, då tog jag mascara.
Ja, just det.
Och fyllde ut den lite på eget bevåg. Då var det helt okej liksom.
Ja.
Stod jag i spegeln och såg mig själv när det inte var så ljust med några ögonkropp, så tänkte jag, okej, nu har jag fet mustasch.
Ja.
Men å andra sidan, man kan inte gå... med mascara i skägget.
Nej, så är det ju.
Det drar gränsen.
Har du testat en sån där metallroller med små spikes på som man ska använda?
Ja, men det heter väl typ Copenhagen någonting.
Ja, de har ju ett märke som är från Danmark där som är på Facebook-reklam hela
tiden. Ja, den får en miljard gånger i sekunden typ.
Ja, undrar om det funkar alltså. Mm. Det är säkert snake oil alltihopa. Ja, men...
det är väl, ska stimulera någon...
tillväxt av något slag. Ja, och så har man något serum på det som man smörjer in och efter typ.
Alltså min magkänsla säger direkt att det inte funkar.
Nej.
För att varför skulle det liksom?
Jag tänker att det kanske kan stimulera om du redan har designerade hårceller typ. Att det ska bli skägg men de har inte riktigt kommit igång av någon anledning.
Mm.
Då kanske du kan stimulera igång dem.
Kanske.
Men har man inget så har man inget tror jag.
Nej. Jag vet inte hur skägg funkar egentligen. För min far har jättemycket skägg. Ja. Jag har nästan inget skägg.
Nej.
Nu har inte jag rakat mig på en vecka typ.
Ja, precis.
Det är här så mycket skägg jag kan få liksom.
Ja, jag tror det har mycket med... Jag tror när man blir gammal och börjar tappa hår och får mer testosteron och så kan det bli mer skägg.
Mm.
Så ju äldre man blir ju mer får man typ.
Får man mer testosteron när man tappar hår?
Ja, det är testosteronet i kroppen som gör att du tappar hår på toppen, tror jag.
Jaha, shit. Jag trodde man...
Det är sammanhängande.
Jag trodde testosteronet var som högst när man var typ 18. Och sen efter det så dalar det bara som...
Ja, lite så är det väl också kanske.
Så då, och så tappar man ju hår i takt med det då? Ja. Känns det som?
Ja, kanske. Men jag har fått för mig att det hänger ihop i alla fall. För det är många som tappar... håret tidigt. Det märkte man ju några i gymnasiet typ som har redan börjat tappa håret. Men de var ju alltid väldigt skäggiga.
Jag får alldeles för mycket ångest för att prata om hårförlust.
Ja. Men däremot så tror jag att du å andra sidan kommer säkert inte tappa håret.
Nej. Jag har i alla fall inte sett något spår hittills. Nej. Och alla ni som känner mig och lyssnar, ni får inte säga någonting. Eller vill man veta om man har...
Ja, det tror jag nog. Ja. Det är jobbigt om man aldrig har sett den där kala fläcken som bildas på toppen här bak. Så.
Ja.
Men det tror jag tror du är fri från den framtiden faktiskt.
Ja, skitsamma. Tillbaka till Japan. Creator i alla fall. Jag la ju väldigt mycket tid på...
Mustaschen.
Ja, killen liksom.
Ja, precis.
Och när man flippade över så skulle jag göra en till så var ska jag göra allt det här igen liksom. Och så tänkte jag, men hon är snygg nog. Sexistisk nog, tänkte jag bara. Så jag körde på den liksom.
Ja, perfekt.
Men jag fattade ju aldrig riktigt att man skulle få switcha dem här. För när man möter den här bladesmithen... Mm. Så lär man ju också, nu har jag spelat så jävla mycket Final Fantasy 7 och då är det väl så att man studsar runt med olika karaktärer i partiet liksom. Mm. Så det var väldigt skönt när jag liksom stod och hade slut på min, vad ska man säga, min ork, orkmätaren.
Ja, då är en ki, eller ki, eller ki tror jag det. K-I staten.
Så kunde jag liksom flytta över till en andra person och slå bakifrån.
Ja, det är typ stammarna kan man väl säga.
Det kändes jävligt fräscht på något sätt. Jag tänkte bara, varför inte alla spel två karaktärer liksom? Istället för att ha easy mode eller att spelet håller den i handen. Bara ha två karaktärer så kan man liksom växla över utan att det känns för mycket fusk liksom.
Precis. Det här håller ju inte så länge dock.
Nej.
Men Blade Master, då står det ju också med träsvärd och gör någon form av tutorial.
Vad kör du för vapen där?
De här dubbla svärden.
Ja, jag kör också det.
För jag valde den här... du väljer typ en klass i början, men den baseras inte så hårt, utan det är mer så här, vilka skillpoints är färdigupplåsta eller skills då, i skilltree.
Du valde killer.
Nej, faktiskt inte.
Okay.
Jag valde den under, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men den som gör att du kan assassinate och lite sånt lite mer. Så det är färdigt upplåst.
Ja.
Jag vill ju ha lite mer av en Assassin's Creed-liknande upplevelse, tänkte jag när jag startade spelet. För jag har fått vissa likheter till det också. Men jag skulle säga att det här är egentligen mer Elden Ring möter Ghost of Tsushima.
Men det är mycket snabbare än ett From Software-spel.
Inte om du jämför med Sekiro då.
Jag tycker det är snabbare, för när du dodgar i det här så liksom... Ja. Tjuff, så glider gubben bort ett bestämt antal meter.
Det är inte helt likt såklart, men det är verkligen, jag tycker det är en perfekt, men det är verkligen en mix av hur combaten är Ghost of Tsushima och Sekiro eller Elden Ring typ. Men det är just det här svårighetsgraden på det hela som tar mycket inspiration av just Elden Ring då, men annars är det väldigt likt Ghost of Tsushima. Men du har ju den här grappling-hooken som är väldigt Sekiro då.
Ja, just
och så,
det.
Och så, men ja.
Men det är coolt. Ja. Rise of the Ronin. Sen får man ju ut sitt första mission av hon här. Bladesmithen då, som skickar ut den. Och då ska man infiltrera ett amerikanskt skepp.
Ja.
Och kaptenens, han har ett hemligt brev där på. Så man ska liksom...
Sno.
Smyga sig in. Och då märker man också en uppenbar liknelse till då, till From Software. Det är att du har de här... man ska raise a banner. Det blir lite som...
Bonfires.
Ja, exakt. Du slår två stenar så tänder man den liksom. Och så kan man få liv då liksom.
Precis. Den största skillnaden där är väl dock att när du har... I de här soulspelen så samlar du på dig souls. Och sen så levelar du upp din gubbe med det. Batteriet håller på att dö, eller? Ja, bra jobbat.
Crisis averted.
Ja, snygg save där. Glömde ladda laptopen.
Shit alltså.
Ja. Jo, nej, men i Souls-spelen samlar du Souls och vad det nu heter i Elden Ring. Och sen om du dör så tappar du allt det. Och om du går till en sån här bonfire så kan du använda dem för att levela upp din karaktär. Men om du inte levelar upp så går du ut igen och så kan du fortfarande tappa dem.
Ja, visst
det. I det här spelet så är det så att om du går till en sån här bonfire, vad heter det i det här spelet?
Raise your banner eller något sånt där.
Ja, precis. Då kan du banka dem och då transferas den. Det här, istället för soul kallas det för karma här.
Ja.
Och så när du går till en sån så transferar du karman till skill points. Och då bankar du dem. Så att de kan inte förlora sen.
Ja, just det.
Så det är väl en stor skillnad. Det är lite enklare på det viset. Att du kan... Ja. Liksom, om du inte vill använda det just nu så kan du åtminstone banka dem.
Men Man får göra lite stealth-grejer.
Ja, på båten, ja.
Ja, exakt. Jag tycker combaten är jävligt cool. Man märker ju direkt där att de amerikanska soldaterna på skeppet, att de är lite för ninjiga.
Ja, för, liksom, för verkligheten, ja.
Ja, exakt. Att de liksom,
alldeles
liksom,
för bra med svärd.
Ja, exakt. Jag tror inte de hade så mycket... När de ändå har skjutvapen, så varför ska de ha...
Nej, precis. Men man slåss ju med revolver och så också, då.
Det var en positiv att det var faktiskt mer gore än vad jag trodde det skulle vara.
Mm. Man kan stänga av det också för den som har barn om vi spelar med, kanske.
Ja, exakt. Eller skruva upp det ännu mer då.
Ja.
För att det är bevisat att det inte påverkar. Alla,
ja,
alltså.
Det är möjligt.
Eller jag vet inte hur det funkar. Men...
Mardrömmar tänker jag på.
Ja. Ja. Men till exempel, om man, jag blev positiv överraskning att man har ett gevär man kan skjuta med, liksom.
Ja, precis.
Så...
Dock kommer du tillbaka till den här, det som jag hatar med nyare Assassin's Creed-spel, att det är allting så levelbaserat.
Mm.
Så att även om du skjuter någon i huvudet, så är det inte säkert att de dör.
Nej.
För att det är ju, ja, han har ju HP, så det baseras på hur mycket damage du gör.
Ja, men jag jublade när jag sköt av huvudet.
Ja.
När det bara stod och spruta blodet,
ja,
liksom.
Ja, i början där så får du ofta one-shot kills. Mm. Så det beror ju på lite... Direkt när man är på båten så får man också en tutorial av olika fiendetyper, eller så här. En löjtnant typ på båten har... får en annan markering ovanför sig som visar att han är en tougher enemy, typ.
Ja, just det.
Och då, han har ju mycket med damage, eller HP och så.
Men vad tycker du om nivån, alltså skillnivån, svårighetsgraden?
Ja, jag älskar ju...
För man kunde ju välja här. Ja. Du valde antingen Dawn, Dusk eller Twilight då. Mm, jag körde mitten där.
Jag tog Dawn.
För alltså den enklaste, liksom.
Precis, för jag vill ju ha mer av då, som sagt, en Assassin's Creed-liknande upplevelse. Och så lite som möjligt från software.
Mm.
Så jag blev väldigt positivt överraskad att man kunde välja svårighetsgrad.
Mm.
Och då blev det såklart Dawn då.
Ja.
Så än så länge har jag inte dött något större. Det var bara i början, i typ på båten där kanske. Mm. Eller om det var någonstans i början,
ja,
i alla fall.
Exakt.
Men sen har det flyttat på rätt bra och jag har ändå känt att jag har fått mycket motstånd.
Mm.
Men jag har ändå haft tillräckligt mycket med healing items och så, ja, så jag har klarat att överleva då.
Men det är ganska upp.
Jag gillar svårighetsgraden.
Ja. Så just det där med att det är inte så sinnessjukt mycket fokus på parries, utan det är mer fokus på att man ska blocka snarare än att parrya, liksom.
Ja, men du har ju då parry på trekant som är väldigt effektivt, ja. Som de kallar för counter spark, tror jag. Ja,
exakt. Men du har också parry combos. Du kan trycka i takt med att fienden slår tre gånger, dysch, kan du liksom parrya tre gånger.
Ja, och det är counter sparken du ska använda då.
Ja.
Alltså controlsen är jävligt rörig på det här. Jag kollar en sån här videos på YouTube, 10 things you have to fix för du spelar.
Mm.
Och några av dem var ju att fixa kontroll, som typ att man inte ska springa genom att hålla in i cirkel som är dodge-knappen.
Mm. Men det är ju samma på From Software-spelen.
Ja, men jag hatar det, är så opraktiskt.
Jag
men
trycker sen är också... ju in L när jag ska springa per automatik, för det gör man också i Final Fantasy.
Ja.
Liksom. Så att nu är alltså alla spel senaste 20 åren har det varit.
L3.
Ja, L3 är springa, liksom.
Så det byter jag till direkt.
Ja.
Men sen så är det ju mycket annat som är rörigt, typ som att blockchainen då som du har, det är antingen vanlig block med L1 eller så.
Men vilken duckar du med då?
Det är också L3, men då måste du stå still.
Ah, okej. Okay.
Mm. Så det är en extra hjärnspöke, men det kommer man in i lättare, tycker jag.
Mm.
Men då kommer man, då blir det inte att man dodgar och sen råkar sprinta och ja, du vet.
Ja, exakt.
Men det är jobbigt att liksom höger sida av hjärnan måste jobba med countersparken och vänster sida av hjärnan måste jobba med blocken, lite där med höger och vänster hand.
Ja, exakt.
Så de har splittat upp många av liknande actions på båda sidorna av kontrollen, och det kan vara lite rörigt.
Ja, exakt.
Men det går inte att fixa, tyvärr.
Nej.
Men det är lite sån här som man får komma över i de första timmarna av spelet.
Mm.
Men i övrigt så tycker jag kommit jävligt fet. Och det, för de som gillar Ghost of Tsushima så är det ju välkommet också. För det är ju olika stances.
Mm.
Och bredvid en fiendes HP-bar så har du typ en symbol som är vit, röd eller blå. Så är det en blå, då är det ofta en pil upp. Och då visar det att du gör extra damage i den stansen och det vapnet du har nu. Är det en pil röd ner så gör du mindre damage. Så vill du byta stans.
Mm.
Och då kan du enkelt med hjälp av lock on target då se när det är dags att byta eller vem du ska slå på. Så, så det är jävligt snyggt, alltså.
Ja. Ja, det är mäktigt i alla fall. Vad känner du för spelet?
Just nu är det väl... Jag är lite i det här love-hates-stadiet just nu. Men efter du är på båten... Nu ska jag inte säga vad som händer på båten. För det är ju väldigt stor spoiler alert här.
Mm.
Men efter båten så kommer du ju tillbaka till din by där din bladesmith är.
Mm.
Och där blir det ju attack...
Mm.
Och så ska man slå sig fri där, och sen så går det upp till Bladesmith, och sen så har hon typ nästan kollat vippen, så pratar lite med henne, och då skickas du ut då. Och det är därav du blir en ronin, för din klan är ju borta och en ronin är ju en klanlös samurai typ.
Ja, just det.
I definition. Mm. Så efter det typ intro av spelet, ganska spoilerfritt, så kommer du ut efter en cutscene till den här klassiska Breath of the Wild-vyn när du står på en bergstopp och så bara kameran pannar ut, så fattar du, ja, nu är det open world här.
Ja.
Och där är också en, det finns lite sån här som, saker som gör livet lättare i inställningar också, typ som auto-pickup. Mm. Så kan man gå in i settings och sätta på det. Så varje gång du springer förbi en buske så behöver du inte trycka fyrkant eller vad det är varje gång du ska plocka någonting. Så
men det utbyter då, så har man ingenting att göra när man springer förbi busken. Nu är den lite
Ja, men det är fantastiskt skönt faktiskt för en gångs skull att slippa det. Och så vet man att man alltid får med sig allting. Och det gäller ju ores och det gäller... Mm. Det enda du inte får, det är typ om du ska jaga djur så springer man ju kapp dem och så typ fångar man dem eller någonting.
Ja, just
det. Det måste du hålla in R1 då, en sekund typ. Så springer du kapp en hare så håller du in R1. Och det är kanske en färsk vind för alla som inte tycker om att döda djur, men som man måste ändå hanta djur. Mm. Så man behöver inte, man kan inte döda dem i spelet, eller man behöver inte i alla fall.
Mm.
Du springer bara i kapp och håller in R1 så får man typ lite päls eller något och så springer de vidare bara.
Jaha, sjukt.
Du kan få meat och
det
allting.
Det är Peta som har halvvägs godkänt det här spelet då, eller Pita eller vad man säger.
Precis. Mm. Men det är också lite genomsyrande koncept där, för det är också väldigt japanskt, men det finns katter utspridda i hela open worlden. Så det är som en sån collectible, du hittar katter och de är ju lättskrämda, så du måste smyga dig fram och sen så ska man petta katten och, och heter det på svenska, klappa den typ.
Pita.
Exakt. Man ska klappa katter runt i världen och då får du skill points och så då, som du samlar på det. Så det också, det verkar som de är väldigt djurvänner, de här Team Ninja.
Ja, exakt.
Ja. Sen,
bröstfysik och djurvänner.
Ja, exakt. Mm. Det är det de gillar. Sen i open worlden så börjar du sakta men säkert. Det fortsätter ju att tutorializa sig lite med att de introducerar nya koncept. Då. Men du går bort till någon by och så ska du rädda den. Och då börjar du komma in i det här vad ska man säga, Assassin's Creed-iga eller Ghost of Tsushima-aktiga. Då, att du dödar fienderna som är i det området och då låser byn upp sig, så är det vanliga NPCs överallt. Och så får du då, du låser upp en bit på mappen och så får du se vad som finns i den biten, och där har du ju alltid traders då som apothecary, de säljer ju medicin och så.
Ja, just det.
Och sådana som säljer vapen, armor och så vidare. Så går du vidare och sen så gör du ett mission, så låser du upp glidern som alla sett i trailern som är jävligt nice.
Som är svincool.
Ja, och då kan du ju typ hooka dig i tag med den här grapplinghooken och sen bara kasta ut glidern, och sen när du närmar dig backen så visslar du på en häst som du får också där i första byn. Och så landar du rakt på hästen och springer vidare.
Ja, exakt.
Och när du springer och visslar på hästen så kommer hästen upp vid sidan om dig. Och då behöver du inte trycka på någon knapp, gubben bara hoppa på. Mm. Så det är väldigt många sådana saker som man har sett i andra spel som görs lite bättre här faktiskt.
De har filat ner de här små, små knapptrycken som över längden av ett spel blir lite... Bara, jag kommer inte ihåg vilket spel det var, men det var något spel. Jag tror det kanske var Red Dead Redemption 2. När man kallar på hästen att den inte var i riktningen som man själv stod i.
Ja, precis.
Så varje gång man gick på hästen så var man liksom tvungen att dreja runt den liksom. Och det blir lite så här bökigt liksom.
Ja, och hästen var ju, där var också en grej. Du ökade din bond med hästen, så hästen blev mer och mer din vän och mer lydig och så.
Ja, just det.
I början var de ju riktigt jobbiga alltså.
Ja, men då var det med att man åkte så... Eller åkte när man red, så ville den liksom inte svänga vänster.
Nej,
man
precis.
Liksom trycka så, vänster flera gånger liksom.
Och skulle den bli rädd för combat så.
Ja.
Det är bra RP, men det är irriterande.
Ja. Men grafiken då, vad säger vi där?
Grafiken är ju tyvärr kanske en av de större svagheterna. Det är ju inte fult på något sätt, det är väldigt fin artstyle.
Och 60 fps.
Ja, jag kör ju performance mode också. Det gör du också, antar jag. Så det är ganska, det är stabil, det känns polerat så. Jag har inte sett så mycket buggar. Någon sån här T-pose liknande grej, fast när de har hukat sig och glider fram.
Ja, exakt.
Någon NPC typ. Men överlag, buggfritt, stabilt, bra draw distance och allt sånt. Världen är väldigt snygg. Påminner ju lite om Ghost of Tsushima såklart. Du har ju bambuskogarna och blommorna och rosa träden och allt det här. Men grafiken i sig när du väl ser det nära är ju rätt daterad alltså. Jag skulle säga PS4-nivå på liksom texture och modell... nivån där.
Exakt.
Inte, det är ju gjort i samma engine som de har gjort Nio och sånt i, tror jag. Så det är väl dags kanske för dem att uppdatera eller skrota den inför nästa spel.
Sjukt fett i alla fall.
Ja, men jag gillar det. Det är riktigt bra. Det finns ju många aspekter. En stor grej till i spelet som är väldigt viktigt, det är ju bonding. Och det gäller ju både NPCs då som du träffar och som då blir dina teammates, så som du pratade om med att man kan vara två och slåss.
Ja.
I alla huvudmain missions där det blir sån mer linjära banor, då har man alltid med sig allies upp till två stycken. Och de här alliesarna kan du välja vem du ska ha med dig, och vissa, har du gjort quest med dem eller typ suttit ner i camp och pratat med dem, gett dem gifts och så ökar deras bonding. Och då får man mer bonus damage på de gubbarna och så vidare. Sen har du också...
Apropå Bond, har du hört nya Bond?
Nej, film.
Ja, eller de har hittat en ny Bond.
Ja, skådisen.
Ja, exakt.
Är det officiellt eller är det rumors?
Han har officiellt blivit erbjuden rollen.
Okej. Okay.
Är väl det som jag blivit sagt då.
Vem är det då?
Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han är britt i alla fall. Och han var huvudkaraktären i Kick-Ass, de filmerna som kom för...
Är han unga killen?
Ja.
Oh, fan.
Så han kommer vara ganska ung Bond. Han är väl 34, 35, 36 någonstans. Jävlar.
Det kan bli rätt unikt då. Speciellt om han då väljer att hålla kvar rollen i 15 år.
Ja, exakt.
Då hinner han ju bli gamla Bond också.
Ja. Så det är väldigt spännande.
Ja,
det jag tycker han, jag tror nog han skulle passa jävligt bra.
Ja, han har väl vuxit till sig en hel del sen Kick-Ass, antar jag.
Ja, jag såg också att han har varit med i några Marvel-filmer och sådär.
Mm, ja, just det. Han spelar kanske i den här tvillingen där, eller?
Mm, jag kommer inte ihåg exakt vad
det. Ja, just det. Ja, men det kan funka.
Mm.
Men Bond-leveln är viktig och den sprider också ut sig i byar och sånt där. Så att ju mer du gör sidequest i vissa byar och ju mer du fritar städer och områden så får du högre Bond-level med dem så du får rabatter och sånt. Så finns det ju massa då, typ som att du kan skjuta med gevär, då kan du gå till ett ställe så du får, vad kallar man det, prickskyttetävling typ.
Ja, just det.
Så du kan träna på att skjuta, men då får du också då låst upp när du... Klarar en viss level, säger att du prickar tillräckligt många måltavlor så får du 7000 poäng. Då låser du upp alla.
Men där har de i alla fall photoshoppat en bild på han som Bond.
Zooma ansiktet lite.
Aj. Lite generisk, liksom, men...
Ja, men det kan nog funka.
Ja, men det tror jag.
Ja.
Bättre än Craig alla gånger, tror jag.
Ja, det är det. Fan, Pierce Brosnan skulle kunna göra en comeback med tre filmer typ.
Jaha.
Det hade jag gillat.
Mm. Helt gråhårig.
Ja. Men ja, så då kan vi också låsa upp lite bättre än så. Men på tal om items då, här kommer ju kanske min största gripe med spelet.
Mm.
Det är att det är fruktansvärt mycket loot i det här.
Ja.
Det är precis som Assassin's Creed Origins och Odyssey.
Mm.
Med att du konstant får nya vapen. Med konstant så här, lite bättre stats hela tiden.
Ja,
och massa item management. Du måste kasta och sälja och hålla på med inventory management. Och det här tror jag att spelet hade varit direkt 10 poäng högre på Metacritic. Om de bara hade gått för combat och allting är så jävla solid. Så att, och världen funkar rätt bra. Storyn är väl vad jag har läst helt okej bara.
Men jag tycker det är en spännande period i Japans historia. Liksom.
Ja, men det är
det. De öppnar upp efter att ha stängt i så många år. Och...
Verkligen.
Och just den här blandningen av att de har väldigt traditionellt och så får de västerländsk teknik och vapen och allt sånt där. Liksom, det är verkligen en sån spännande smältpunkt. Liksom.
Det är det. Och det syns också i den här typ huvudstaden som man kommer i. Som också ger de här Assassin's Creed-vibbarna med en lite större riktig stad. Liksom.
Mm.
Där du kan också kosa runt och göra lite quest och så här, utan att det känns som att det är fiender runt varje hörn.
Ja, exakt.
Men... Lotet i alla fall. Sjukt irriterande.
Ja.
Jag tror, hade de gått för typ Valhalla-sättet eller ännu bättre. Fan, jag tänkte på det förut. Vad är det för spel som har det? Varje item du hittar är liksom unikt och bra.
Men Elden Ring.
Ja, God of War. Men Elden Ring. Mm. Där kan du hitta en skattkista med ett spear i, men du kommer aldrig hitta det spearet igen med bättre stats. Utan det är det där, så kan du upgrada det istället.
Mm.
Sen finns det ju crafting och upgrading och så. Så hittar du unika gear piece sets. Som är klassiskt med... Om du, ju mer items av det här sättet du sätter på dig, ju mer buffs får du typ.
Ja.
De kan du sen upgrada när de blir typ urlevlade eller så.
Ja, exakt.
Men ja. Jag vet inte, det är lite hits and misses här. Men överlag så tycker jag faktiskt spelet håller sig än så länge väldigt bra.
Ja, håller med.
Vad jag har läst också i olika reviews från andra håll. Så säger många att det här är ett sånt typiskt spel där det blir bra först kanske 10 timmar in.
Mm.
Så man får kämpa lite i början och sen blir det riktigt bra.
Men det är ju bra från början också.
Ja, det tycker jag. Men tydligen växer det väldigt mycket mer. Men jag tror att det kan ha att man låser upp alla abilities i combat och stance och så. Att man verkligen kommer in i combat. För det är lite annorlunda mot From Software, men det är lite påminnelse med, kanske mer om Ghost of Tsushima och Nio-spelen.
Mm.
Så har du spelat mycket Nio kanske du faller in i det fortare.
Ja, exakt. Jag har spelat Princess Peach Showtime.
Nice.
Jag var väl kanske lite hård mot det förra veckan. Jag vet inte.
Ja.
Jag kände väl att det inte riktigt var en värdig uppföljare på Nintendo-timelinen jämfört med Mario Wonder och sådär då. Men som sagt, satte tänderna i det i i helgen. Mm. Och jag lät tjejen spela, som inte har på närheten av så många tv-spelstimmar inne i sig. Nej, det här är ju lite enklare med att du bara har två knappar, till exempel. Mm. Du har dodge eller den där parry-systemet när du är svärd-pitch. Ja, då har du den liksom inbyggd på hopp eller slå-knappen så att den sker lite mer automatiskt och sådär då. Mm. Så det blev att jag blev en passiv spelare. Jag håller inte kontrollen en enda gång på hela kvällen. Och det var faktiskt väldigt kul. Ja. Det är väldigt, väldigt stor variation. Jag tror det är 10 transformationer totalt då.
Okay.
Med lite olika banor då, såklart. Och sen låser man upp en källare där det är lite challenge stages då. Okay. Bossar och sådär. Där man får prova dem här på djupet lite mer då.
Ja. Och det var det du pratade om förra veckan, att du hoppades skulle vara något sånt.
Ja.
Lever du upp till svårighetsgradshöjningen, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Och nu var det lite svårt själv för att jag inte spelar. Men det ligger ju mycket i de här 10 stycken guldstjärnorna som finns på varje bana. Man ska ju försöka hitta dem också.
Ja.
Så det är väldigt kul att sitta båda två. Speciellt de här Sherlock Holmes banorna med detektiv liksom. Mm. Man ska.
Hur fungerar det då?
Så. Ja, men då har man ju att man ska använda sin intuition.
Mm.
Så när man misstänker att någon ljuger eller att det finns någonting här liksom.
Ja.
Så har man inne B och då tar man upp förstoringsglaset liksom.
Men är det textrutor då?
Ja, ja, det är det.
Så det är ingen voice acting?
Nej.
Hur misstänker man att någon ljuger då? Är det bara vad de säger som inte passar med
eller
att man, omständigheterna?
Eller någon berättar till exempel min klocka är borta eller något sånt där. Så går man liksom bort och titta på där man tror den är och så.
Ja.
Och så om man har fel så får man minus på hjärtat. Man har ju 4 hjärtan tror jag, eller 5 hjärtan ovanför sig.
Typ som Zelda eller?
Ja, exakt. Mm. Så att, ja, det känns faktiskt jävligt fint.
Ja, är det värt 700 spänn?
Ja, men det skulle jag säga. Jag tror det här är ett jävligt bra spel för någon som inte är så jävla insatt i spel. Om man tycker Mario kan vara lite bökigt.
Mm.
Speciellt det med att man ska hålla inne springknappen och hoppa samtidigt.
Mm.
Det är där det skär sig ofta för folk med Mario, tror jag.
Ja, precis. Men det här är alltså då ett spel som passar ännu bättre för ännu yngre människor då?
Ja, men det tror jag. Jag tror det är ett jävligt bra första spel liksom. Mm. Och det är också, vad kan man säga, den här Nintendo-skärmen i det. Mm. Alltså det är Nintendo, det är polerad musik, det är liksom.
Men säg att du inte hade blivit en backseat gamer.
Mm.
Hade du tyckt det hade varit kul själv rakt igenom?
Ja, det vet jag inte. Jag tror kanske jag är lite för advanced då. Men jag tror kanske att, jo, men jag hade nog tagit mig igenom för att kunna se vad händer härnäst liksom.
Ja, men hade du njutit av det på samma sätt, tror du, som en mer nybörjare hade gjort? Eller är det för barnsligt eller lätt?
Ja, men
så sätt. För det känns lite som att det låter som lite som att spela Yoshi liksom, och de är inte så jätteroliga.
Jag tyckte ju Mario Wonder till exempel. Mm. Alltså skulle jag inte försöka att göra allting 100%, så tycker jag det också är lite för lätt liksom.
Mm.
Det blir ju aldrig svårt riktigt liksom för en.
Nej.
Sista världen egentligen.
Mm. Men det är fortfarande kul.
Ja, exakt. Men det är lite samma här för att just du har variationen.
Mm.
Ena banan så är du ninja. Så ska du smyga och gömma dig i gräset. Mm. Hoppar du ner i vattnet så tar Peach upp en bambu som andas igenom liksom.
Men sådär, så att, om du hade köpt, det blir ju typ den kontexten nu. Men hade du, när du sitter där på soffan efter jobbet och ska välja spel.
Mm.
Startar du upp det här eller startar du upp Final Fantasy?
Final Fantasy 7 Rebirth. Alla dagar i veckan. För det är typ ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Alltså.
Ja, ja.
Jävlar vad jag spelat det.
Ja, men det är liksom. Med tanke på hur mycket det finns att spela nu för tiden så är det kanske inte det man greppar först då, om man är en advanced player kanske.
Nej, men då är det just den här Nintendo-skärmen. Vill du bara få känslan av att
vara barn igen.
Ja, exakt. Eller. Det är den där Nintendo-känslan på samma sätt som man ser en Disney-film liksom.
Ja, ja.
Den är ju inte, en Disney-film är ju sällan utmanande eller så här.
Nej.
På samma sätt som en. Ja.
Oppenheimer.
Ja, exakt. Det finns andra filmer att se i sådana fall liksom. Mm. Det är den där comfort food som man ofta pratar om.
Precis.
Det är lite som att slänga i sig stuvade makaroner liksom.
Ja.
På något sätt.
Ja, men det köper jag. Men personligen, ur mitt eget perspektiv, så har jag svårt att se. Men själv droppa 700 spänn på det här, jämfört med hur lätt jag droppar det på ett mainline Mario-spel.
Ja, exakt. Ja, men jag tror det här spelet gör sig jävligt bra på e-shopperior framöver. Liksom. Mm.
Klassiska 33% som dyker upp på Mario Day.
Ja,
och sånt.
Exakt. Mm. Helt klart.
Det är väl typ det generösaste erbjudandet man kan få en Nintendo också.
Ja, det här exakt. Laget.
PlayStation alltid reklam så här, 75% rea och så.
Ja. Ja, men det är spännande. Och Final Fantasy 7 Rebirth, fy fan, det bara växer och växer.
Mm.
Jag vet inte hur, nu har jag kommit liksom till The Golden Saucer, som är liksom det futuristiska andra, en annan världs nöjesfält, och inser att det finns så jävla mycket minigames och alternativa grejer som de har slängt in, och det är liksom typ 30 timmar in i spelet.
Fan vad nice.
Och det här är sånt som de inte direkt har frontat med eller, så jag tänker bara, wow, det är liksom the gift that keeps on giving på många sätt liksom. Ja,
fan vad nice.
Och jag tycker nästan allt filler i spelet är jävligt bra också.
Sidequest och så.
Ja, exakt. Det var ett sidequest då, man var tvungen, man blev kidnappad, så man är tvungen att ställa upp i ett chocobo race. Och för att då kommer man då till det Coral Prison, och det är ganska fin lore där, för det är ju liksom den platsen där arbetarna till nöjesfältet bodde för.
Okay.
Men det har blivit övertaget av gangsters, och så att det blivit lite mer slum då, eller vad man ska säga. Och det ligger liksom under där, för Golden Saucer i nöjesfältet ligger på diskar uppe i luften liksom, på där megastrukturer liksom. Så då är man där nere till fångatagen.
Typ som första världen i Final Fantasy Part 1?
Ja, eller? Lite så, fast i öken värld liksom.
Ja, men är det lika stort som den staden, vad heter
ja,
den?
Ja, men nästan, Midgar.
Ja, precis.
Ja. Nej, kanske inte riktigt så stort, men...
Men liknande fall, koncept
då. Ja, det är stort liksom. Så när man springer runt där då, så... Ska man racea med den här chocobon, men det finns väldigt lite mat där, för det är öken liksom. Så man ska försöka hitta mat till den innan man kan racea.
Okay.
Och då gör man lite små grejer i den här staden då liksom. Och då är en av dem att man möter en conman, och han håller lektioner i att lära sig att ljuga och sådär då. Så då har han 5 studenter, eller såna apprentices, som berättar om någonting i staden. Och då ska man lista ut vem det är som talar sanning. För att de ska ju lära sig att ljuga liksom, och ska man spotta den som inte kan ljuga, och då kan de säga liksom, vill du bli riktigt jävla full så ska du gå till baren där, för de skänker starka drinkar liksom. Och då kan du gå till baren och så kan du liksom dricka där, och då kan du göra det några gånger. Och då säger barten, det är tur att vi inte har så starka drinkar här. Och tänker man, okej, han ljög i alla fall. Eller så var någon som sa att jag skulle gå och köpa en bok i bokaffären liksom. Och då kan jag gå dit och se om den funkar då.
Och sen går du tillbaka dit och säger vem som ljög eller vad?
Ja, exakt, eller vem som inte ljög, vem talar sanning. För det brände jag mig på första gången. Då trodde jag det var den som
gjort det i andra ordningen, att du redan har besökt de här ställena och sen går dit med den kunskapen?
Ja, några av dem. Men när jag tog fel där så blev det ju att jag fick andra frågor.
Okay.
Så jag kunde inte bara göra uteslutningsmetoden.
Nej, för det är inte så att du får 5 waypoints på kartan så här, efter att ha varit där. Så gå och besök alla de här ställena.
Du får ju upp en minikarta som är handskriven av han.
Okej. Okay.
Så då måste du liksom, den håller du i handen liksom. Så kan du titta på den, men du får ta upp din egna karta och försöka se
jämföra platsen
är. Ja, exakt.
Ja, det är
ju ganska kul detektivarbete som en backseat gamer. Vi kan sitta ihop där och tänka så här, fan, just det, hur var det nu? Hålla ordning på det här och minna saker.
Ja, exakt.
Efter Ctrl-CV gjorde entré på slutet av 90-talet. Jag kommer inte ihåg någonting mer än 3 sekunder liksom.
Nej, eller
det är helt hopplöst. Nummer och sånt där, det är...
Då gäller det en anteckningsbok.
Ja, exakt. Så,
ja, men det är fett. Det låter ju som att de har lagt allt krut på den här delen av spelet.
Det är bara så segt att veta att man måste vänta 4 år till sen på...
Part 3, ja.
Ja. Det tog 8 år då totalt att få ut allt.
Ja, det är sjukt alltså.
På 8 år från 95 till 2003, hur mycket Final Fantasy? Och...
Har de inte redan annonserat att den ska typ komma 2026? Att det bara skulle vara 2 år till nästa del, har jag för mig.
Ja, det hoppas jag i alla fall.
Ja, jag för mig det i alla fall. För de har ju redan visat subtiteln, vad den ska heta.
Ja, det har jag helt missat i alla fall.
7 part 3. Jag ska se här om jag hittar något.
Dum, dum, bum, bu.
Ja, men det är...
Härlig radiotystnad.
Nej, jag hittar inte nu på rak arm på Google. Nu står det bara att det ska vara PlayStation-exklusivt och så vidare.
Ja, okej.
De första artiklarna. Men jag för mig i alla fall att de visar upp någon sån timeline någon gång när de annonserade part 2.
Ja, nej, så det är så här, it's a good time to be a gamer, känner jag.
Det
är
liksom, verkligen. Det fortsätter med 2023 som var typ ett av de bästa spelåren någonsin. Och så bara fortsätter att tugga in i 2024.
Ja,
verkligen. Vi hade ju Dragon's Dogma 2 också som har släppt till mycket ris och ros. precis samtidigt nu i veckan.
Ja, exakt.
Så det är mycket att ta tag i.
Mm,
det får nog bli att ta tag i Dragon's Dogma till veckan, tror jag.
Ja, vi kan inte hinna med att spela allt.
Nej, speciellt alla de här 100 timmars open world-spelen.
Men nej, fy fan.
Men jag är väldigt taggad på det, för jag har ju velat haft ett spel som typ Skyrim och liknande.
Mm.
Ända sedan Skyrim, typ.
Ja.
Och det här känns som att det kan klia den klådan lite grann.
Ja, exakt.
Så vi får se.
Ja, ska vi gå in på lite bets?
Det gör vi.
Kommer du ihåg vad vi bettade på?
Ja, det var MLB The Show, eller? Ja. Jag tror vi bettade på Rise of the Ronin, ja, men det gjorde vi kanske inte.
Nej, det var MLB The Show, och så har vi den stående Kojima-grejen där, då. Gå in på Metacritic här.
Yes.
Ooh. Bara snabbt då, vad hade du bettat på Rise of the Ronin?
Om jag hade bettat så hade jag nog bettat på typ 86, tror jag.
Okej, okay, låg på 40-någonting nu.
Review score?
Mm. Nej. Nej, inte 40.
60 har jag sett.
64 låg det på nu. Ja,
jag har sett mycket 7-er och 8-er på vissa ställen. Ja. Men majoriteten 7-er har jag sett.
Okej, okay, MLB The Show. Jag bettade 84.
Mm.
Du bettade...
86.
86.
Ja.
MLB The Show 24 har 82!
Oh, grattis.
Tackar.
Ja, då står det 4-2.
Ja.
Jag antar att Kojimas inte har fått några reviews.
Spelet är reviewbombat ut som 4,7 ligger det på.
Rise of the Ronin, eller MLB The Show.
MLB, ja.
Ja.
Copy and paste with a roster update, står det. Så.
Ja, men det är så det är med FIFA-spelen också.
Mm.
Det är också en grej med Dragon's Dogma som då har blivit reviewbombat av på grund av grafiska problem på alla plattformar, verkar det som. Och dessutom då, det är extremt optimerat. Men sen också att de har jävligt fula microtransactions.
Mm.
Men tydligen är inte det någonting man behöver ha för att njuta av spelet. Men det verkar som att reviewers hade inte möjlighet att gå in på shoppen innan det släpptes. Mm. Så att review-scoresen från kritiker är väldigt höga.
Ja.
Medans users är jävligt förbannade.
Ja, exakt. Så länge de inte gör microtransactions alldeles för lökigt liksom, så har jag egentligen inga problem med det.
Nej, men det är just när singleplayer-spel får det på sån här... De har en microtransaction som låser upp alla fast travel points. Så det här är ju ett spel som är gjort för att man ska fast travel så lite som möjligt från ett director standpoint.
Mm.
Och sen så gör de det ändå lite lättare om du betalar. Men den fulaste av alla är väl att du kan bara creata en character och sen kan du inte ändra utseende eller byta eller så. Så vill du ha en character till, då måste du betala $2.
Mm, just det.
För att få liksom ännu en plats på deras server för en character. Det är så jävla snäggigt det.
Ja.
Men redan nu har ju PC-modder såklart låst upp det här för dig. Så att spelar du på PC så kan du få hur många characters du vill.
Ja, nu i veckan släpps ju också Sea of Thieves på PS5.
Just det.
Finns det någon rolig tweet vi kan ha där då? Ett tweet säger jag, men bett. Jag antar att det kommer bli reviewat igen.
Ja, det skulle man väl tro.
En PS5. Vi tar en Metacritic-score där.
Ja, det gör vi.
Jävligt här på. För nu har det ändå gått... känns som det är typ 10 år sedan det kom Sea of Thieves.
Ja.
Det kom 2018. Alltså jävlar. Det är
länge sedan.
6 år sedan.
Det ska bli intressant att se alla artiklar om hur mycket liksom serverna fylls på igen nu.
Ja, nu har de ändå haft många år på sig. Och...
Ja, det är ju fullspäckat med content i alla fall, så nu kan man inte klaga på det.
Jack Sparrow följer han också med, för han var ju på något DLC i alla fall.
Ja, exakt. Jo, men det är nog allting. Ja, jag är redo.
Ja, 3, 2, 1.
88 säger jag.
Och säger 85.
Nice, nice.
Oh, spännande det här.
Ja.
Mm.
Vi ser då vad de tycker och tänker.
Mm.
Ja, med det sagt får vi tacka alla som har lyssnat och alla Patreons speciellt där ute. Och är ni Patreons redan, då kan ni ju skriva till oss om ni inte har fått inbjudan till Discorden där.
Nej, just det.
Och är ni inte Patreons, fundera på att slänga in en slant för att stötta oss för framtida...
Ja, exakt. Lägsta tier är 10 kronor, sen har vi 30 kronor och 50 kronor, tror jag.
Ja.
Så tack så mycket alla ni där ute som stöttar oss.
Supertack.
Det är helt sjukt. Vi har planer på lite investeringar här.
Mm.
Så som kommer göra podden bättre.
Så det är bara att banka på.
Ja, exakt. Ska man göra en tier som är så här svinhög? Alltså typ 100 spänn? Nej. Ja,
man brukar ju ha, vad heter det, producer tier.
Ah,
man nämns med som en producer till showen.
Ja, exakt.
Jag skulle kunna göra en sån kanske.
Mm.
Men om inte annat, tack ska ni ha.
Producer tier, fan vad coolt. Hör av er om ni vill ha en producer tier.
Ja, gör det.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.